Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Efter en tung period och med skral poängskörd så lyckades Landskrona Boys vinna mot Guys trots fortsatta skadeproblem. Erik Persson, Mattias Hjelm här i poddstudion. Vi hälsar er varmt välkomna till Landskrona Boys-podden. Och Erik, vad har vi för någonting vi ska
gå igenom? Vi har en rejäl utandningsseger mot Guys. Den var tung, blytung. Den ska vi såklart prata om. Vi ska prata om målvaktsbytet som alla i Boysland pratar om. Vi ska såklart nämna Kevin Jensen och allt intresse kring honom. Skadeläget måste man alltid beröra när det gäller Boys nu för tiden. Och så lite snack om ungdomsspelarna. De har lyft upp en i A-laget. Och så lite framåtblick mot Sundsvall borta.
Det var ju väldigt mycket det där. Hinner vi med allt idag?
Vi får se. Vi får koncentrera det.
Ja, det är torsdag eftermiddag när vi spelade in det här. Så ni har det med er. Ifall om ni lyssnar på någon annan dag så ni håller isär våra idag och imorgon. Så var med och var koncentrerade. Så går vi loss och börjar med det som var. Guys-matchen 2-1. Seger där. Och målskyttarna, vi tar dem först.
Johan Rapp, Jakob Blixt.
Och Johan Rapp var inblandad även i det andra målet.
Det blev en liten klackassist där innan Blixt sköt bollen i bortre hörnet.
Och Robin Hofsö var inblandad i första. Det var en hörna och en nickskarv.
Precis.
Och så fanns Johan Rapp på bortre stolpen. Och därutöver ganska många stora chanser ändå för Boys.
Mycket energi, mycket kamp i matchen. Det var en darrig inledning av Boys. Och det var ännu mer darrigt i början av andra halvlek. Guys gjorde ett formationsskifte efter första 45. Kom ut starkt, gjorde mål efter 2,5 minuter eller något. Och Boys hade det tufft där. Sen kom ett dubbelbyte. Och som en blixt från klar himmel gjorde Jakob Blixt mål. Förlåt för det dåliga humorn där. Men han gjorde ett ruggigt bra inhopp. Billy Magnusson tog in Jakob Blixt och Viktor Ekblom, Österlen-duon. Och de skakade liv i Boys.
De två namnen. Om vi börjar med det sista först, så återkommer jag till Blixt sen. Viktor Ekblom. Man tycker ju ändå lite synd om honom. Det var inte så länge sedan han prickade ribban med ett grymt bra skott. Och sen nu så blev det stolpen. Man undrar ju när han ska få marginalerna med sig.
Marginalerna får han med sig i U21-serien, för där gör han mål i varje match. Han har haft det lite tuffare i Superettan. Han är ju helt färsk på den här nivån. Inför det här året hade han aldrig spelat högre än Division 2. Gjorde det bra i IFK Malmö under våren, kom tillbaka i samma veva som Boys hade det lite kämpigt med skador. Så han har behövts. Han har väl fått lite mer speltid än vad tanken var, just med tanke på skadeläget. Och vi ska komma ihåg att han har mestadels spelat som högerforward. Det är en central forward. Han har haft lite problem i positionsspelet och är liksom inte helt bekväm med den rollen ännu. Men, som du säger, han har luktat sig till målchanser, så att det händer ju någonting. Nu kommer inte han vara med mot Sundsvall. Han har haft så många andra i Boys-truppen problem med ljumskar. Och det högg till i 3-0-segern i U21-serien mot Kalmar i tisdag. Så han är inte med nu.
Okej, och sen tillbaka då till Jakob Blixt. Alltså, om vi backar ännu lite grann, så fanns det ju en viss frustration här och var över hans, vad ska man säga, inte ta rätt beslut i rätt lägen i derbyt, sista derbyt mot HIF. Men när jag ser den här insatsen han gör, han har ju ändå någonting som bryter mönstret, det måste jag få säga. Han Han tvekar inte, han går på, han ska mot mål. Han skjuter och det kanske inte alltid går rätt, men han gör det. Och han driver framåt och nu gav det resultat den här gången. Så det var ju definitivt en revansch för honom själv, tänker jag i det här. Men också något som kan vara nyttigt. Man får ta kanske lite det onda med det goda här, att det kan spridas lite höger och vänster och högt och lågt och vint och snett ibland. Men för att få de här frukterna som det blev nu mot Gais.
Jag är helt enig. Det är mycket mod och mycket framåtanda. Och som sagt, han vill framåt hela tiden. Han kan driva boll, han kan kombinera, han skjuter gärna. Inom ett mot HIF förtjänade kritik där och då. För han skulle lyfta in bollen lite oftare i straffområdet, kan man tycka. Men egentligen, ja, nu står vi här och hyllar honom. Och inhoppen var ganska lika egentligen om man jämför dem. Bara att bollen gick i mål den här gången och det gjorde den inte den 28 augusti. Så att han har kommit in med mycket energi i boys. Sen, han är också ny på den här nivån. Han har mycket att slipa till, men han har visat en bra karaktär. Han startade ju bortom mot Brage som falsk nio och fick inte riktigt ut det han ville. Men det finns någonting där. Han har ändå varit i Malmö FFs ungdomsverksamhet. Gjorde några träningar med A-laget för några år sedan när Malmö FF också var ett Champions League-lag. Så det finns ju en grundkapacitet. Det ska bli spännande att följa. Det var ju lite andra klubbar som var ute efter honom också. Efter hans succé i ettan med Österlen.
Är det flera namn som du vill lyfta upp i boys-insatsen när det ändå blev en trepoängare, en skön och efterlängtad, som du sa, en utandningsseger?
Alltså Billy Magnusson, när jag pratade med honom här för någon dag sedan, så var han inne på att det är kanske den segern han rankar högst sett till förutsättningarna. Det var 9 spelare borta, Emil Jönsson som inte varit i närheten av speltid tidigare, startade efter ett pickt inhopp mot Brage senast. Och som sagt, ett dubbelbyte i 60:e med 2 killar från Österlen som är rookies på denna nivån. Målvaktsbyte och så vidare och så vidare. Och med det sagt så vann de matchen på något konstigt sätt kanske. För att det var inte den bästa boys-prestationen sett i den här säsongen. Samtidigt får man kanske... acceptera det med tanke på de här förutsättningarna. För det är inga dussinlirare som har saknats heller. Liksom. Så att det var ingen spelare som stack ut. Det var inte så att Kevin Jensen briljerade eller att Måns Ekvall var fantastisk på inomintfältet eller att Morbäck var magisk i mittlåset, som jag tycker att han är ibland. Det var en krigarseger.
Tittar man på highlightsen på Discovery Plus efteråt, av dem att döma då, om man bara ska titta på dem, då är ju segern otvetydlig, alltså tveklöst rättvis. För boys i highlights i alla fall har ju klart fler stora chanser än guys.
Man ska aldrig lita på highlights-paket. Nej, men de skapade...
Men det kan ge en blick om hur det faktiskt har sett ut av det som är av vikt.
Jo, absolut. Alltså det var en lagseger och en krigarseger och så, utan att någon individ liksom bar laget på sina axlar helt ensam. Så det var liksom kollektivet som strålade samman. Och det var väl ingen som liksom gjorde det extremt dåligt, inte det jag säger. Men det var vi har ju sett under säsongerna Kevin Jensen har varit fantastisk i vissa matcher och så vidare och så vidare. Och det var en del individuella misstag under matchens gång. Viktor Wihlstrand hade en hel del problem med passningsspelet exempelvis. Och Gais hade sina stunder. Gais brukar se ganska bra ut mot lite bättre lag, men de går ofta därifrån tomhänta, och så blev det denna gången också.
Och så då till målvaktsbytet. Är det en ny era vi ser nu? En Svante Hildeman-era? Är Amerkadura förpassad till bänken för en längre tid? Vad tror du, Erik? För det här var ju första matchen nu för Svante Hildeman.
Det var det. Amerkadura har ju varit i den här sitsen förr. Tittar man på hans karriär har han egentligen varit petad ganska många gånger. Det var 2019 när han var... fick priset som ettans bästa målvakt, då var det bara han som var bra där bak. Men annars har han ofta hamnat i lite svackor och haft ganska bra målvaktskonkurrenter mot sig. Ismail Diawara spelar Champions League-fotboll nu.
Med Malmö FF.
Ja, med Malmö FF för några år sedan. Petade Kadora honom exempelvis. Och så Svante Hildeman då, som fick priset som ettans bästa målvakt förra året. Så det är en bra målvakt även om han är helt ny på den här scenen. Och jag har väl sett det som, alltså från januari och framåt, som en ganska jämn kamp. Och med tanke på Amo Kaduras korsbandsskada förra året, vi visste inte riktigt var han skulle stå, så tycker jag att han, det sa jag i förra poddavsnittet också, har gjort det bra. Sen har de här jättetavlan kommit på Olympia och sen två tveksamma ingripande mot hemma mot HIF och borta mot Brage. Det var väl ganska väntat att det skulle komma när man då har en bra andra målvakt, kanske nu första målvakt då, i Svante Hildeman.
Ja,
Hampus Pauli finns ju med i den leken också, men är inte riktigt där och nosar på speltiden.
Hur tyckte du att Hildeman skötte sig då?
Nej, men ingen som övriga. Det var ingen jättematch, men han klarade sig. Jag tyckte han gjorde det hyfsat. Var ute med lite små marginaler ibland, men löste det mesta. Och det var nog en hel del nervor inblandat där. Så att jag tror att nu när han har kommit över tröskeln så kanske han kan visa ännu mer.
Vid en första anblick så kunde jag tänka, om det där skottet såg inte otagbart ut som han släppte. Men sen när jag såg repriser i efterhand då, när kameran var bakifrån, så inser jag ju att det ska han inte lastas för.
Det var väl positionsspelet i sådana fall där han, nu är jag ingen målvaktsexpert, men jag kan tänka mig att är man det så tittar man noggrant på den situationen och kommer fram till att han kunde stått lite bättre till i positionsspelet. Men det var, fanns skönhetsfläckar, absolut. Men
det fanns räddningar också.
Ja, absolut. Så att det är en klart godkänd superettan-debut. Det tycker jag, absolut.
Det skulle förvåna mig om Bill Magnusson och Max Mulder skiftar tillbaka till Amer Kadura just i det här läget, när Svante Hildeman fått göra sin debut. Boys har gått ifrån med 3 poäng. Ändra på ett vinnande lag gör man inte alltid. Och varför gör det i det här läget på målvaktsfronten i så fall? Ja, jag tror nog att han får faktiskt chansen igen.
Billy Magnusson och Max Möller har ju inte haft någon problem att byta målvakt tidigare. Och de har ju inga problem att byta mittbackar och så vidare och så vidare. Även om man har vunnit en match tidigare. Men jag är inne på ditt spår också. Det vore speciellt om man bytte tillbaka till Kadura nu. Med tanke på vikten av den här segern rent mentalt och psykologiskt så skulle det... Ja, men de behövde ruska om lite här nu och det behöver de ju inte riktigt på samma sätt nu när de åker uppåt i landet och ska möta Sundsvall. Så jag tror också att Hildeman får förnyat förtroende.
När du ändå nämner Sundsvall så kanske vi ska hoppa fram till den matchen redan nu, även om vi hade tänkt prata om det längre fram i det här avsnittet. Och när vi tittar på den borta matchen så på förhand känns det som en av de två svåraste borta matcherna. Den andra är på Olympia i Helsingborg och den är redan avklarad och ja, ni vet hur det gick där. Men Sundsvall har inte riktigt levt upp till alla de högst ställda förväntningarna än ska vi säga. Och sen har de en viktig spelare borta dessutom när de tar emot Boys där uppe i Sundsvall.
Ja, de saknar Linus Hallenius, sin skyttekung. Sen har man ju en annan skyttekung som skuggar där bakom, Pontus Engblom. Han har inte gjort lika många mål i år, men alla som har följt superettan. Även norsk fotboll vet hur många mål han har i sig, så att det finns fortfarande hot kvar. Men jag håller med dig, alltså vid första anblicken så tänker man att Sundsvall borta, det är ruggigt, det är lång resa och ja, men svårt.
Och konstgräs.
Precis. Och så börjar det bli lite höst och så är det kanske lite sämre väder där och så vidare. Men kollar man på hemmatabellen som Boys leder, de är bästa hemmalaget i serien, dock några fler matcher spelade än många andra lag. Så är Sundsvall sexa i den tabellen. Så sjätte bästa hemmalag just nu. Sen diffar det som sagt lite med matcherna. Men det är ju en liten fingervisning att ja, det är kanske inte den svåraste bortamatchen i hela serien.
Men det där är ju bara halva sanningen. Mm. För den andra halvan är ju, och det är det jag vill att du ska tala om hur det ligger till nu. Hur har BoIS skött sig på bortaplan? För det är ju så att BoIS ska ju spela borta. Så även om inte GIF Sundsvall är det bästa hemmalaget, så är ju inte BoIS det bästa bortalaget.
Bra matematik där.
Eller alltså, hur?
Ja. BoIS är 11 i bortatabellen. Ja. Så att de har ju haft det betydligt tuffare på bortaplan jämfört med hemmaspelet.
Sundsvall, femma hemma, sa du va? Och BoIS 11.
Sexa hemma.
Hemma, BoIS 11 borta.
Det är... Så vi landar i att det är såklart en tuff bortamatch, och det är mot ett bra lag som dessutom är på gång. Linus Alenius fixade ju 2-1 borta mot Vasalund nu i 95 i förra omgången. De är på gång och har vittring om de riktiga toppplatserna. Så att, det känns som att Sundsvall är ett sånt lag som kan gasa ganska rejält här nu under hösten.
Frågan är om inte just den här matchen är en nyckelmatch för Sundsvall. För att inte, alltså förlorar Sundsvall mot BoIS, då kan det bli lite för långt upp med tanke på att det bara är en tredjedel kvar av serien. Så ur den aspekten talar det mot BoIS. Men att Hallenius inte är med, det talar verkligen för BoIS. Och kanske finns det någon faktor till här. Kanske när det gäller skadeläget i BoIS som kan tala för BoIS. Eller?
Ja, men så är det ju. Jag vill bara fastna vid det du säger. BoIS har 34 poäng, Sundsvall har 31. Så ni kan själva räkna ut att man kan lätt stoppa denna matchen i kategorin 6-poängsmatch.
Och då kan du få fylla på där. Om du tittar på tabelltoppen så är det 3 lag på 36 poäng. Och HIF och Sundsvall var ju de som tippades ta direkt platserna. Så skulle Sundsvall förlora och HIF vinna, ja men då är det plötsligt 8
poäng i sådana fall.
Ja. Ja, och det kan vara ganska mycket om även Värnamo eller Trelleborg vinner nästa match. Så är det 8 poäng upp till direktplatserna. Det kan vara ganska mycket med 9 matcher kvar.
Sen ska vi komma ihåg att Sundsvall har en match mindre spelare än BoIS. Både BoIS och HIF och även Trelleborg. Så att det
på så lek med kan... siffror.
Det blir en lek med siffror, men intressant är det i alla fall.
Ja, men tillbaka till den eventuella plusfaktorn i BoIS, där det kanske ljusnar på skadefronten.
Mm, skadeläget har ju varit väldigt, väldigt mörkt länge. Nu så finns det kanske en liten ljuspunkt här. Somal Almadjed har börjat träna för fullt. Linus R. Olsson, som det känns som han har varit borta i en evighet. Han har bara hunnit med 8 superettan matcher i år. Han var ju även skadad under i princip hela försäsongen. De är i full träning och nu spelar vi in detta torsdag lunch. Vi vet inte hur det går på torsdagskvällens träning här. Det är det som avgör om de sätter sig i bussen som rullar mot Söderhamn på fredagsmorgonen. Sen är frågan om det är liksom ett mindgame från BoIS. Det gjorde de ju inför Brage borta när de sa att Niklas Nilsen var tillbaka i truppen, men han var egentligen inte ens nära. Men jag vet att de tränar i alla fall, de här två spelarna, och det skulle ju vara väldigt välkommet. Sen om de är med i truppen så finns det väl alltid frågetecken för om de håller för en hel match. Det är svårt att se, framförallt med... Ja, nej, med båda egentligen har jag svårt att se det. Så att det är kanske lite jokrar i den här leken i sådana fall. Sen så har vi ju Filip Olsson som är tillbaka från avstängning. Men han har fortfarande ljumskbekymmer. Han har spelat med det under i princip hela säsongen. Så de hoppas att han kommer till spel där. Viktor Ekblom har vi nämnt. Han är
out.
Passiv Prudence out. Också ljumskproblem där. Jakob Blixt är avstängd. Och sen finns Melker Heijer, Erik Persson, Niklas Nilsson och Jonathan Asp på skadelistan sen tidigare.
Den listan är tung. Så det är, alltså ska BoIS lyckas med bedriften att vinna uppe i Sundsvall, och vill det nog till att någon av de skadade faktiskt är med. Annars får man nog rita in sig på och försöka klara en poäng på bortaplan.
Ja, det är ju, BoIS har ju störst bollinnehav i serien, och där vet vi att Somar Almadjed är monumental, och de har ju inte hittat den där ersättaren. Måns Ekvall har ju haft en väldigt, väldigt tuff säsong. Nu spelar han 87-88 minuter senast, men det är en helt annan spelartyp. Så att, och sen är Linus R. Olsson Ja, men det är ju en joker. De kan luta sig mot honom. Han kan agera både som centralforward och som vänsterforward och har faktiskt gjort 3 mål i Superettan redan i år. Då har han bara startat 5 matcher, så att han har ju faktiskt bevisat sig så här långt, fast att han knappt har spelat.
Nej, och det är fortfarande den brutna tån som har hållit Linus R. Olsson borta från spel.
Ja, jag har fått för mig att det var vader och en häl, men det, du kanske vet mer än jag, eller så har jag tänkt helt galet.
Nej, alltså, jag vet att han hade en bruten tå i alla fall, men det var i somras. Och sen om det har tillkommit någonting efter det, det är nog du bättre än jag.
Det har ju varit någon operation inblandat i alla fall, men det, ja, han har varit borta länge. Och han har ju haft vadproblem i några år liksom, att det har
spökat lite i början av säsongen i alla
fall. Ja men precis.
Zumar Ahmadjed, ja, 4-6 veckor var ju diagnosen direkt efter den där knäskadan mot Västerås hemma.
15 augusti skedde det. Så
ja, om du räknar framåt från 15 augusti så har det inte gått 6 veckor. Men det är i den perioden ändå, så om den första prognosen visar sig stämma så tyder det också på att han kanske kan vara tillbaka nu den här helgen.
Ja, men precis. Och sen så får man ju också väga hur han ska ju inte slå upp någonting. Och nu är jag inte tillräckligt medicinsk kunnig för att uttala mig om detta, men ofta väger man ju det också, speciellt här nu när det är, om man kommer tillbaka liksom i det tidigaste skedet han kan, så får man väga hur risken, om man kan slå upp någonting, om man nu kan det, om det är den typen av skada, och att han kanske missar hela hösten kontra att han inte spelar nu mot Sundsvall men kanske kan spela de sista 8-9 matcherna. Så vi får se hur de tänker, men det säger att det bara skulle vara lite mindgame här från BoIS, så är det ju, ja, det kan ju ge lite effekt, för att BoIS är, de följer alltid.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
I sin modell, men det finns fler dimensioner när Zumar Ahmadjed är på planen. Så att Sundsvall får ju ta det här i beaktande.
Avgör detta också vilken typ av uppställning de har? Jag tänker inte på spelaren såklart, men tänker rent systemmässigt. Om man spelar 4-3-3 eller om man har en trebackslinje. Ser du något avgörande där om Zumar Ahmadjed är med?
Nu spelar man ju 4-3-3 senast och Filip Olsson är tillbaka. Så där
trots ljumskarna?
Kanske tillbaka ska jag ju säga. Ja. Bra att du är med. Men säg att han är tillbaka då, så kan han gå in där istället för Emil Jönsson rimligtvis kanske. Och sen är frågan hur Måns Ekvalls status är. Den har ju inte alls varit hög i år. Jag tror inte det blir något systemskifte igen. Det tror jag inte. Och det finns ju ändå några mittfältare och ta av, även om de inte är överdrivet många just nu.
Men då, om du siar rätt här nu, så är laget bakifrån sett, och backlinjen tänker jag på nu, så som du väl vill ha det, där du har fått in Johan Rapp på högerbacksplatsen som du har pratat om, och att man då inte har plockat bort Murbäck och Wihlstrand eller någon av dem. Wihlstrand var ju borta någon match då, eller fick ju nöta bänk någon match. Men
Hampus Färm är tillbaka också, det glömde jag säga. Han missar ju senaste matchen efter någon smäll på fot, men spelar U21 nu mot Kalmar. Så att, frågan hur man tänker där om man stoppar in honom. Han har ju fått ganska regligt med speltid på sistone, och Dennis Olofsson får bara rikta in sig på korta inhopp nu för tiden. Frågan är om man fortsätter med Rapp. Nu hade han ju en jäkla poängutdelning med ett mål och en assist. Sen är han väl... Hans uppspelsfot är ju, den bryter ju oerhörda mönster liksom när han spelar i mittlåset. Sen är det just det defensiva som man kanske ska utveckla som mittback då. Men jag har ju varit inne på det, att Rapp som högerback kan vara en lösning. Och jag gillade det jag såg. Han gjorde ingen klockren insats, men han gjorde en bra insats ändå, tycker jag, mot Gais. Så att, jag trillar inte av stolen om han fortsätter som högerback. Så att, ja, kul att man fick se det någon gång i alla fall.
Det var väl live.
Ja, men precis. Det var väl Norrby där i början av säsongen när han fick spela högerback lite. Sen så, ja, med tanke på högerbacksläget där det har varit skador och lite formsvackor och sånt, så är det naturligt att han har flyttats ut, tycker jag.
Så det är alltså inte så att du står här i podden och talar om för Billy Magnusson och Max Mölder hur de ska göra, att det finns en deal här, att lyssna på podden så får du instruktioner?
Jag tror inte de lyssnar på podden, och jag tror inte de bryr sig om vad vi, om vad vi säger. Så att,
nej, jag tror inte heller
det. Jag har inte med det att göra.
Jag har en annan fråga. Erik Persson med K och Ä, det vill säga inte HDs Erik Persson utan Boys Erik Persson. Har du någonting därifrån det lägret? Alltså, är han borta hela säsongen? Vet du någonting där?
Nej.
Det finns inget nytt att rapportera.
Det finns inget nytt där nu. Men att jag har ju förstått att det är... Ja, han mår ju inte på topp efter den här säsongen. Han kom ju i vintras med väldigt högt ställda förväntningar på sig. Och sen har allt blivit pannkaka. Så att, just nu håller han väl lite lägre profil. Vi fick ju något sms-citat när den här skadan slogs upp igen för ganska många veckor sedan nu. Sen så vi får se när han vill uttala sig. Någon gång kommer han ju göra det. Men han verkar... det jag hör, liksom, verkar han inte vara i närheten av spel just nu. Sen om det ändras under höstens gång, det vet jag inte. Så att det blir bara spekulativt. Men, ja,
men någon gång kommer han ju vara skadefri. Den slutsatsen kan vi dra. Han kommer inte vara skadad för alltid, men det har blivit utdraget.
Ja, sen varför det har blivit utdraget är väl något av ett mysterium. Den typen av skada som han fick, det har ju varit låren som har spökat, och man borde vara tillbaka tidigare, så att hur det hänger ihop, som sagt, jag är inte någon medicinsk expert där, så att, men det är något av ett mysterium, det är det.
Japp. Ja, ska vi släppa skadeläget?
Det kan vi göra.
Och prata om ungdomar istället, Kamil Jebara. Bland annat.
Ja, men precis, Kamil Jebara är ju då ny i A-truppen här. Har tecknat ett avtal till 2024. Vi pratar om en 18-årig ytterforward som har gjort väldigt bra U21-serien i år. Och han var ju med i en superettan-match, figurera i en sån för första gången mot Brage borta. Han har inte fått någon speltid, men han har suttit på bänken i de två senaste. Och ska man då göra det när man är 18 år eller äldre, så måste man ha ett proffskontrakt. Och ett proffskontrakt i svensk fotboll, då är det väl 10 000 man ska tjäna per år som minst då. Så att skulle de ha med Jebara på bänken där, så var de tvungna att teckna ett avtal. Sen har han ju imponerat så pass mycket så att de ser ju något långsiktigt i honom. Så då tecknar de det här kontraktet nu. Det hade kanske skett till vintern annars, om det inte hade varit det här prekära skadeläget. Och så har de skrivit till 2024, så de ser en potential där. För nästan exakt ett år sedan så var han i Italien tillsammans med tre andra boyspelare och provtränade med Arezzo. Och om jag förstod det rätt så fanns det konkret intresse från dem för Jebara. Men han har stannat. Han har en ganska intressant bakgrund. Han är uppvuxen i Israel.
Okej.
Okay. Han har en svensk mamma och en pappa som är palestinier. Och hösten 2018, vintern 2019 där någonstans, så flyttade de hem till Sverige. Han började spela i Boys och har utmärkt sig där. Han spelade i Maccabi Tel Aviv, som ju är en stor klubb i Israel, tidigare. Och han har ju lagkamrater som spelar ungdomslandslagsfotboll för Israel, eller för detta lagkamrater då. Så att han har tillåtit en stor klubb i Israel.
Hans lag kommer att spela för Israel, alltså inte för Palestina.
Ja, nej, men jag menar för detta lagkamrater från Maccabi Tel Aviv.
Okej, okay. Bara så vi håller isär det här så att inte vi blandar ihop korten.
Ja, nej, men så har jag förstått det. Inte alla, men det är väl någon som spelar liksom landslagsfotboll och sånt. Och de som har koll på europeisk fotboll har ju hört talas om Maccabi Tel Aviv. Så
absolut, absolut. Mm. Det har vi. Men det är ju också en signal om att Boys fortsätter att bygga ungt och helst lokalt, om det är möjligt.
Mm.
Även om han då har bott i Israel, är från Palestina.
Mm, jag tror hans mamma är från Lund, så det är ju i...
Ja, han har ung är han i alla fall.
Ung är han,
och intressant. Och halvlokal får man säga då.
Ja, ja. Å andra sidan har han väl inte spelat i någon annan svensk klubb än Landskrona Boys. Så att, ja, men han är intressant. Han har ju en teknik och en speed. Det är explosiv men ändå uthållig. Det är de beskrivningarna man får till sig på ett ungefär.
Position?
Ytterforward så som de spelar nu. Så att, det ska bli intressant att följa honom. Han har ju varit med, figurerat i lite försäsongsmatcher och sånt också. Och det känns under hela året att det är han från U19-laget som har legat längst fram. I vintras gjorde man ju en liknande lösning med Alec Brandt Erlandsson, mittbacken, som fick 5 minuter speltid i sista ettanomgången mot Motala och tecknade ett avtal. Han har haft knäproblem mycket under säsongen och nu har han börjat spela mer U21 och så. Och sen skrev man ju kontrakt med Malik Schreim, en mittfältare, för det är väl ett tag sedan. Han har ju inte figurerat mycket i A-laget, så det finns ju olika typer av avtal. Men här, när vi pratar om en 18-årig Kamil Jebara, så skriver man ju avtal med honom för att han ska kunna bidra i A-truppen. Sen har han ju åldern inne för U19-spel fortfarande och kommer säkert göra liksom några träningar med dem också om det är för många friska boyspelare, vilket det inte alls är just nu.
Nej, och det här är väl också en signal på att man inte bara ser potentialen utan också att man skriver ett lite längre kontrakt över ett antal år här nu. Ifall om han skulle få den här utvecklingen så han drar till sig intresse utifrån och kanske säljs vidare, att Boys ska få en peng för det i så fall. För det har ju hänt vid ett antal tillfällen att Boys har gått bom på just den punkten, och det finns en spelare nu som är högaktuell som man kanske också kommer att gå bom på.
Kevin Jensen, ja. Bosse Andersson, Djurgårdens karismatiska sportchef, har ju bekräftat att Djurgården är intresserad av Kevin Jensen. Det rapporterade Fotboll Direkt om. Fotboll Direkt har även skrivit om att Hammarby finns med i den leken. Och jag skrev ju i somras någon gång att det var en handfull allsvenska lag från över halvan som har Kevin Jensen under lupp. Och ett utgående avtal som du är inne på, mycket, 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 mycket talar för att Boys inte kommer få någon övergångssumma där. Och det har hänt förr. Det hände förra året med Patrick Wadike, och framförallt har det hänt i många andra fall tidigare med Jonathan Levi och Rasmus Alm, och Adi Nalic blev väl inte, det har inte blivit så jättemycket pengar där. Jakob Ondrejka fick man väl någonting för när han skeppades vidare till Elfsborg, men det har varit liksom under lång tid, inte bara med det här styret, utan tidigare har det varit ett problem i Boysland att man inte får tillräckligt med betalt för sina genombrottsmän, och det vet jag att klubben jobbar på att det måste de rätta till. De måste bli en mer säljande förening. Sen går det ju inte att bli det i alla fall, och det finns många parametrar att ta hänsyn till, och någonstans förstår man ju att det har varit svårt att förlänga kontraktet med Kevin Jensen, som någonstans har haft en långsiktig plan att nu till vintern ska han kanske ta nästa steg, och Boys har varit i ettan. Klart att det har varit svårt att förlänga med honom. Och sen har vi Zuma Almandied som också sitter på utgående kontrakt. Han är lite äldre, och där kom ju genombrottet nu. Det kom inte från ingenstans, men det fanns väl en annan liksom osäkerhet kring honom kanske. Åtminstone externt. Jag tror inte allsvenska topplag scoutade honom förra året på det sättet som jag räknar med att de gör nu.
Nej, och i Kevin Jensens, nu är vi ju inte inne i hans huvud, men om jag skulle vara Kevin Jensen, man kan ju leka så med tankarna, hur skulle jag agera om jag hade Djurgården efter mig, Hammarby kanske efter mig, kanske ytterligare några lag. Jag har en målsättning i min karriär. Det är inte säkert att BoIS tar sig upp direkt till Allsvenskan.
Nej, för det ska vi väga in också. Att det kan ju bli så att BoIS tar steget upp. Hur tänker man då? För han har ett stort BoIS-hjärta.
Exakt, exakt. Men just om det, därför är det ju ganska osäkert nu att skriva på ett kontrakt i det här läget. För Kevin Jensen är ju inte BoIS. Kanske är strategiskt ur hans perspektiv. Förstår mig rätt här nu, ni som lyssnar. Att det kanske inte är så enkelt för honom att göra det. Om han får möjlighet att spela i ett topplag i Allsvenskan. Alltså man står sig själv närmast. Inte bara Kevin Jensen utan alla gör nästan det. Ja, jämt. Så att, och man har en egen karriär att tänka på.
Så är det ju. Och han har haft höga ambitioner länge och har faktiskt varit i BoIS A-lag länge. Trots att han är så ung. Han är bara 20 år. Jag minns en intervju jag gjorde med honom för det är 2 år sedan nu. Och då sa han att inom 2 år ska jag vara redo för att ta nästa steg. Och det skulle ju kunna vara att spela allsvensk fotboll med BoIS. Men där och då var det ju mer avlägset. Så att det känns ju här och nu. Nu vet vi inte hur det blir. Och som du säger, vi är inte inne i Kevin Jensens huvud. Och vi vet inte vad som försiggår bakom kulisserna. Men så som jag ser det så är det ju lite liknande läget som med Patrick Wadike förra året. Att BoIS är tidigt ute och försöker förlänga kontraktet. Men det går inte riktigt för att någonstans har spelaren liksom bestämt sig för att ta nästa steg och leverera på den höga nivån så att det blir givet att komma till Allsvenskan eller till något större lag. Så att alltså Kevin Jensen ska ju inte spela superettan fotboll nästa år. Så bra är han. Han ska ju spela i Allsvenskan eller om det skulle vara någon dansk eller norsk klubb eller något holländsk eller någonting som har fått sig honom. Den hoppas ju jag att han stannar i svensk fotboll ett tag till i alla fall.
Ja, och BoIS har gjort vad man kan så ingen skugga faller på BoIS där. Kevin Jensen faller ingen skugga på honom heller. Det är bara i slutändan olyckligt för BoIS om det skulle bli så att de inte får några pengar för honom. Men BoIS är varken den första eller sista klubben som går bom på pengar på en spelare. Återigen, om det nu blir så.
Nej, precis. Sen kan man ju skönja ett mönster här att BoIS har varit dåliga på detta över tid. För att någonstans sker det en eller två gånger lite då och då. Fine. Det händer, precis som du säger. Men händer det i nästan varje fall med nästan varje genombrottsspelare, då blir det ju ett problem som man måste identifiera liksom, varför det blir så. Och det jobbar de med. Men som sagt, man kan inte täppa igen liksom alla läckagehål direkt. Så att det är mycket möjligt att det blir ett fall i vinter som det har varit tidigare. Eller kanske till och med 2 fall om Somal Mandjed inte förlänger och försvinner också. Och man har ju en, apropå unga spelare, vi snackar om Camille Jebara och Alec Brandt Erlandsson och så vidare. Så finns det ju en till ung spelare som inte tillhör A-laget men som har varit med på bänken nu senast mot Gais, en mittfältare, Alen Smajic, som är född 2006. Han är riktigt ung.
Oj, det är ju 15-åring.
Ja, då tänker man ju på när Henrik Larsson drog ut Erik Andersson på Superettan-scenen. Han var väl också 15 då. Nu har inte Alen Smajic spelat i Superettan, men satt på bänken senast, fått lite speltid i U21 här på sistone och imponerat. Och som jag sa innan, när man är under 18 då så behöver man inte skriva ett kontrakt. Men detta är ju en spelare som han är med i landslag. Det är ju såklart spelare som tittar på honom. Han är förvitt kusin med Armin Gigovic. I Rostov. Och det sägs att de har en liknande spelstil också, så att Det är nog ett namn att lägga på minnet och det är mycket möjligt att BoIS försöker skriva kontrakt med honom. Det skulle inte förvåna mig. Sen är det kanske ett kontrakt där han stannar på ungdomssidan och så, men att man ska knyta till sig honom. Det känns ju så när det handlar om en så pass ung spelare som är med i landslagssammanhang och nu också i Superettans sammanhang.
Om vi ska stampa till asfalten här nu, låta den stelna och summera vad vi egentligen har pratat om, så vill jag återvända till början. BoIS vann senast mot GAIS. BoIS är fortfarande med i tabelltoppen, och det trots alltså att man har haft skrala resultat, som jag också sa i början, under en period där man inte alls har tagit in särskilt många poäng. Men man är bara ett par poäng från topp 2, typ 2 eller något sånt där. Jag tror man har 34 om jag tar det i huvudet nu. Och HIF och Värnamo och... Nej, de är, ja, och HIF, Värnamo och Trelleborg har 36.
Ja, precis. Så där har Värnamo en hängmatch mot Jönköping Södra som spelas under torsdagskvällen här. Vi spelar in nu. Några timmar före avspark där.
Ja, så BoIS är fortfarande med i jakten och kampen om de två direktplatserna upp till Allsvenskan. Man är också med i jakten och kampen om tredjeplatsen, som betyder kval upp till Allsvenskan. Det lever fortfarande för BoIS.
Utan tvekan. Man har fortfarande gjort flest mål i serien tillsammans med HIF nu. 29 stycken. Och det är ju så ruggigt jämt. Det är inte bara poängen, utan kollar man på målskillnaden. Där är HIF bäst. Med plus 14, sen så har Värnamo plus 8. Trelleborg, BoIS, Norrby, Sundsvall plus 7. Så att, alltså det är ju jämnt på alla sätt och vis. Och J Södra skulle också kunna blanda sig i den här striden. De har plus 6 i målskillnadskolumnen.
Så egentligen tycker du att det ska bli ganska skönt med att hösten kommer?
Alltså, rent privat är ju ingen höstmänniska. Men... yrkesmässigt så älskar jag det, för det, då drar ju fotbollen ihop sig och det blir spännande och rafflande och nervdrallrande på många sätt och vis. Så att, riktigt, det ska bli riktigt kul att följa.
Ja, och varken du privat eller BoIS lever i ett slags ingenmansland.
Hur menar du nu?
Det betyder att ni har alltid något att spela för.
Ja.
Under den här hösten.
Ja.
Alltså, det är inga meningslösa matcher.
Nej.
Och du har inget meningslöst liv.
Nej, det kan man ju diskutera. Men det får vi inte göra i det här forumet. Men, jag har viktiga texter att skriva.
Exakt.
Under hösten.
Varken du eller BoIS befinner sig i ett ingenmansland.
Nej, sen kan man ju tycka att det är lite för kallt under hösten. Och lite för mörkt och grått och trist. Och regnigt och blåsigt. Men det lämnar vi därhän.
Och samtidigt är det ju det du vill ha.
Ja, när det väl är match så är det ju kul.
Ja, för hösten är inte... alltså, utan regn, blåst och kyla och grått och mörkt och trist, så blir ju inte inramningen densamma på arenorna.
Nej, men en helljus match. Lite regn, lite glidtacklingsväder. Tre riktigt tunga poäng som står på spel. Det längtar man till, alltså.
Vår Erik Persson längtar till riktigt höstrusk och Landskrona BoIS Erik Persson.
Ja, de måste ju också längta, de ska ju njuta av den här situationen.
Såklart.
Vem trodde att de skulle vara i den här positionen efter 20 omgångar ungefär? Så att de har ju fortfarande allt att vinna, även om det har varit negativt nu på sistone fram till GAIS-matchen här, så sitter ju i ett jättebra läge.
Och kanske att då, som jag skulle säga, BoIS Erik Persson får komma tillbaka och spela någon match. Det kan ju han och BoIS hoppas på då. Så blir hans liv lite roligare också. Bra! Det var allt för den här veckan. Tack för att ni har följt med oss. Vi återkommer såklart till Landskrona BoIS-podden. Men först match mot Sundsvall borta. Den tar vi innan vi återkommer med podden. Tack för i eftermiddag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.